Ja, då var vi här idag på Stockholms universitet och ska prata om ICTY. Jag heter Adam Wallin och är redaktör i Stockholmsredaktionen. Med mig har jag
Josef Svantesson, också redaktör i Stockholmsredaktionen.
Mark Klamberg, universitetslektor och docent i folkrätt vid Stockholms universitet.
Vi ska som sagt prata om ICTY, som upprättades 1993 i forna Jugoslavien. Och jag tänkte Mark, du ska få presentera lite vad ICTY är för någonting.
Vad är internationell straffrätt, vill vi veta?
Om vi börjar med internationell straffrätt så är det ett område inom folkrätten som handlar om särskilt allvarliga brott, folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Och det handlar då om under vilka förutsättningar som individer som är ansvariga för de här handlingarna kan ställas till svars. Sen din andra fråga var ju den här, vad är ICTY? Det är då en förkortning på engelska för det vi normalt kallar på svenska krigsförbrytartribunalen för detta Jugoslavien. Den upprättades 1993 av FNs säkerhetsråd för att då hantera förbrytelser som i samband med konflikten i för detta Jugoslavien under 1990-talet.
Hur är det med, för ICTY 93, jag menar, det var den första egentliga krigsförbrytartribunalen sedan Nürnberg, egentligen. Varför, jag menar, det är väldigt lång tid från, vad var det, 47 till 93. Det är inte så att det inte varit något krig däremellan.
Nej, man kan ju först av allt så kan man ju påpeka att det finns ett glömt syskon till Nürnbergtribunalen och det är Tokyotribunalen där man ställer de japanska krigsförbrytarna till svars. Sen om man ska förklara den här tidsperioden däremellan, det är ju närmare 50 år och det förklaras väl lättast genom det kalla kriget att det fanns en låsning mellan öst och väst. Det fanns tankar om att man skulle upprätta då en permanent domstol efter Nürnberg som skulle kunna ta sig an den här typen av brott och rättegångar, men det blev inte av och det förklarar man lättast genom låsningar under kalla kriget.
Och varför behövs det då en tribunal som liksom tar upp just de här brotten under en liksom begränsad tidsperiod på ett begränsat ställe?
Tanken i det här systemet är ju att det är framförallt staterna som själva ska ställa till svars sina egna soldater eller om då kommer då någon person från något annat land. Så tanken är ju att den ursprungliga tanken var att det här skulle ske på nationell nivå. Men när man då kom fram till 1990-talet, man såg den här konflikten i före detta Jugoslavien och senare vad som hände i Rwanda, att de nationella systemen var på något sätt oförmögna eller de sanktionerar inte den här typen av brott. Så det var mot den bakgrunden man skapade de här tillfälliga tribunalerna.
Men de är fortfarande, jag tänker att varken ICTY eller någon annan krigsförbrytartribunal har ju någon polisstyrka, till exempel. Man är fortfarande beroende av de nationella myndigheterna i någon mån. Har det varit ett problem?
Ja, det var ett problem. Det var ju svårt för den här tribunalen väldigt länge att få de berörda länderna i regionen att samarbeta. Men det är väl två saker som jag vill ju då påstå att den här tribunalen ändå har varit framgångsrik. Det är väl framförallt två saker som jag tror har möjliggjort det. Det ena är ju då att man hade styrkor med FN-mandat i området, på plats, på marken. Så de kunde ju hjälpa till med samla in bevisning och gripa personer. Det andra som kanske är ännu viktigare det är att bland de här länderna i före detta Jugoslavien så finns det ju en stark vilja eller intresse av att integreras med resten av Europa och ett intresse av att ha en god relation med andra europeiska länder och EU. Och det har gjort att EU och de europeiska länderna har kunnat ställa krav på de här länderna att ni måste samarbeta annars går ni miste om ekonomiska handelsförbindelser och andra relationer som de är intresserade av. Och jag tror det har varit en väldigt viktig. Sen självklart är det en tredje faktor att det spelar ju också roll vad befolkningen eller människorna i de här länderna tycker och gör. Om man tar exemplet med Förbundsrepubliken Jugoslavien eller det nu som är numera är Serbien så det var ju befolkningen där som störtade Milosevic och där man fick till stånd att man har demokrati. Så det spelar ju roll vad de också gör, men Jag uppfattar ju att det ändå skedde som att befolkningen ville närma sig Europa, och det spelar då, har då betydelse.
Och du tror att ICTY hade någon slags positiv påverkan på det då?
Kanske. Nej, alltså, alltså EU har ju villkorat stöd och tillträde till marknader med att man samarbetar med Jugoslavien-tribunalen. Så det har ju hängt ihop.
Mm. Vilka skulle du säga är de liksom största bedrifterna som ICTY har åstadkommit?
Ja, man har ju hanterat ett stort antal fall. Alltså, inledningsvis gick det ju ganska långsamt, men det är 161 personer som har ställts inför rätta. Och så det är en stort antal fall, och det är också väldigt många svåra rättsliga frågor de har tagit ställning till, som man var viktig för tribunalen själv, men som också kommer vara viktig för senare rättegångar eller senare domstolar som tar sig an samma typ av brott.
Vet du någon rättsfråga som du själv tycker är liksom intressant som de tagit ställning till?
Ja, det finns ju väldigt många. Jag brukar ju med studenterna ha jag tycker ju de intressantaste frågorna är när det kommer in någon slags moralisk svår fråga, så jag brukar med studenterna på terminen ha det här Erdemovic-fallet som jag alltid tycker är tacksamt att diskutera, som handlar i grund och botten om hur stort ansvar kan man placera på enskilda som hamnar i en svår situation, alltså i en väpnad konflikt, som då tvingas att göra handlingar som de inte vill. Ska de då drabbas av ett fullständigt straffrättsligt ansvar, eller ska man ge dem någon form av rabatt för att de har då utfört en avsky handling under tvång? Så det är väl ett av de mer intressanta fallen.
Det handlar om Srebrenica?
Det handlar om Srebrenica då, en ung soldat som tvingas då delta i avrättningar av civilpersoner och fångar. Mm. Så är det frågan om han ska bestraffas för det efteråt.
Vad blev utgången i det fallet?
Utgången blev ju att han fick 5 års fängelse. Det var ju en rättegång i flera steg, så först fick han ju 10 år, men så överklagade han det, och i slutändan så blev det då 5 år. Mm. Och då var ju frågan, kan man, om man då utför en order under hot att man själv ska dödas, kan man då gå strafffri, eller blir det bara någon form av rabatt? Så det är väl ett fall som är intressant. Det finns ju många fall. Andra viktiga fall, det är ju till exempel frågor som rör medhjälp. Om man då för in vapen i ett land, kan man bli ansvarig för de brott som begås med de vapnen? Det är ju intressanta frågor man har hanterat. Andra intressanta frågor är ju beslutsfattare då, som är ganska långt från var de här brotten sker. De kanske inte har uttryckligen beordrat någon, men de kanske ändå har varit del av någon övergripande plan. Under vilka förutsättningar kan de bli ansvariga? Så det finns ju många frågor som hanterats där. Vissa på ett bra sätt, andra på ett sämre sätt. Men någon gång måste man ju stångas med de frågorna.
Vilka hanterats på ett sämre sätt då?
Nej, alltså det senaste var väl ett exempel som man har fått mycket kritik. Det man kallar det här Joint Criminal Enterprise. Där man då kan bli ansvarig för handlingar som man har inte varit medverkat, man har inte beordrat dem, man kanske inte ens kände till dem. Man blir ändå ansvarig för dem, för man betraktas då vara del av en större brottsplan. Och då finns det en kritik att man sträcker det straffrättsliga ansvaret allt för långt.
Men det var liksom överbefälhavare då som man...
Ja, alltså rent typiskt så kan man ju ha en situation där man kanske har en militär befälhavare, man har någon som kanske är chef för polisen, och en tredje som kanske är någon form av civilbefattningshavare, kanske en borgmästare eller en premiärminister. Och så träffas de kring ett mötesbord, och så kommer de överens om att något ska göras. De kanske inte har diskuterat något brottsligt, men det finns ändå en uppenbar risk att något brottsligt kommer ske. Kan då alla kring bordet bli ansvariga för det? Och då finns det en kritik att man har gått för långt där när man har sträckt ut ansvaret.
Men det är ju en sån problematik som jag tror går rätt in i kärnan för de här krigsförbrytartribunalerna. I alla fall ICTY som jag förstår har liksom blivit upprättad dels för att man faktiskt ska se till att det skapas en norm av att personerna högst upp blir åtalade och i slutändan fällda. Det är ju superintressant. Men jag tänker också att det finns en spänning kring det där att det man ofta får höra från, de som nationerna till de som har blivit fällda också anklagar ICTY och andra krigsförbrytartribunaler om att till exempel ICC i ett vidare perspektiv att det är victor's justice, det är liksom poängen med ICTY har blivit att man majoriteten till exempel har blivit majoriteten som blivit åtalade har ju varit serber. Och att det då utnyttjas av serbiska nationella politiker som ett
slagträ. Jag skulle vilja säga att det är inte bara Serbien utan det är alla de här länderna som det har blivit någon form av slagträ. Sen är det möjligt att serberna är mest kritiska men, mot tribunalen. Men man ska komma ihåg att om vi tar Kroatien till exempel under Tudjman så begicks det också brott och där jag anser att delar av den kroatiska befolkningen har liksom inte konfronterats sig själva med det. Jag anser att en viktig del när det gäller det här med internationell straffrätt det är att man ställer ju individets svars och det gör det ju möjligt att separera en individ från den gruppen de ingår i. När man har de här rättegångarna så är det inte gruppen som står till svars utan det är en individ. Och det gör det möjligt att på något sätt urskilja de skyldiga från de som inte är skyldiga. Man kan inte argumentera för att en större grupp har någon form av moraliskt ansvar. Och det som jag tror är farligt och ett problem då på Balkan, för det ger ju en möjlighet att när man då har de här rättegångarna så har ju liksom hemmapubliken, de har ju ett alternativ. Antingen så kan de ju liksom distansera sig från den här personen och då blir ju rätt eller fel, men då blir ju ansvaret mindre deras. Men det som händer i många av de här länderna är att de omfamnar ju sina landsmän som är inför detta och då gör de ju, då går de miste om en chans som jag ser det. Att distansera sig från brotten. Och det är ju viktigt i nästa steg för ett mål som man brukar tala om när det gäller de här tribunalerna det är att de på något sätt ska bidra till försoning. Mm. Men om då de olika befolkningsgrupperna har gjort de olika förbrytarna till en av sig själva istället för att distansera sig då blir ju försoning svårare. Jag tror om man tar Tyskland som exempel efter andra världskriget så det fanns ju många problem med det. Men om man ska se hur det har blivit nu. Alltså man hade ju länge i Tyskland som man förnekade eller försökte det här lägga det under mattan. Men om vi ser på hur det är nu så det är ju inte så att man i Tyskland försöker göra de här naziförbrytarna till en del av sig själva. Utan man tar ju distans och mellan sig själva och de personerna. Det gör ju att tyskar och judar har en normal relation till varandra. Men om man inte förmår att liksom ta avstånd från de här handlingarna så blir försoningen aldrig möjlig så att säga.
Men kan inte det vara för att civilbefolkningen i de här länderna upplever att det faktiskt är de som befolkning som blir åtalade?
Mm.
Inte alltid. Till exempel med Milosevic som du själv sa att att där var det ju liksom den serbiska befolkningen som faktiskt kastade ut honom.
Mm.
Sen finns det ju andra, till exempel Praljak nu då, som blev det omryktade cyanid-självmordet.
Mm.
Han, som jag förstår det, har ju blivit upphöjd som någon slags martyr i Kroatien. Så att det är liksom att det går...
Och det är ju ett problem, va? För får man gör honom till martyr va? Så kommer man ju alltid vara förknippad själv med de här gärningarna. Så det är ett problem.
Mm. Minst sagt. Ett annat problem med det där kan ju vara att man inte, eller under lång tid så var det väl ett problem att man inte fick tag på dem man åtalade. Mm. Främst då Mladic och Karadzic tänker jag på.
Mm.
Varför tror du att man inte fick tag på dem så snabbt?
Ja, dels var det ju för att många av de här var kvar vid makten. Det var ju först när man fick till stånd ett maktskifte i Belgrad som det hände saker. Men man kan även se i Kroatien att så länge som Tudjman var vid makten så fick man också dåligt samarbete mellan Kroatien och tribunalen.
Mm.
Så det var ju först när man fick någon form av maktskifte dels i Kroatien och i Serbien som det skedde en förändring. Så det visar ju liksom att det spelar roll vad befolkningen gör i de berörda länderna. Så att säga. och också vad EU gör. Jag ser det både i Kroatien och Serbiens fall att det var man ville vända sig mot Europa.
Ja, och Kosovo också kanske, jag tänker. För där är ju fortfarande personerna som liksom som från kriget som sitter i
ja, alltså med Kosovo är där jag har inte detaljstuderat de fallen, men det jag uppfattat i varje fall det är att det är samma problem där att makthavare med stora ekonomiska resurser som har kunnat mobilisera inför de här rättegångarna och så det finns en liknande problematik där.
Mm. Jag tänker att om de någonsin försvinner från makten i Kosovo så kanske man till slut får även för de utlämnade. Nu kommer ju ICTY läggas ner på grund av finansiella skäl.
Ja, det var en tanke ursprungligen att de här skulle vara tidsbegränsade och så det har man ju förlängt med jämna mellanrum. En del har varit pengar, men man ska komma ihåg att man hade då en lista på ett antal personer som man ville ha gripna och lagföra i Jugoslavien-tribunalen. Och alla de har ställts inför rätta eller så har de gått bort. Mm. Så därmed har ju tribunalen liksom tjänat ut sin roll. Det är en annan situation när det gäller Rwanda-tribunalen, för de har också en lista på personer som ska gripas och ställas inför rätta. Och där är vissa personer fortfarande på fri fot. Mm. Så att man stänger ner Jugoslavien-tribunalen, visst spelar pengar en roll, men jag tror det är mer att man i någon bemärkelse verkligen har...
Man är klar
helt enkelt.
Ja.
Vi pratade lite om, eller du och jag pratade Josef om Kasese.
Ja.
Och att han var emot att de skulle kunna dömas utan att vara närvara. Men ja. Alltså att det fanns en annan grupp inom ICTY som tyckte att de skulle kunna dömas ändå för att hela det här förfarandet skulle kunna gå mycket snabbare.
Mm.
Men att han ställde sig emot det.
Han var väldigt... I alla fall att han hade någon idé om att ja, men vi kan inte lagföra dem om de inte är på plats och ni kan göra så i era nationella rättsordningar, men jag tänker inte acceptera det som chefsdomare i ICTY. Och för övrigt så tycker jag inte att Serbien ska få vara med i OS. Sådana grejer. Så det funnits lite sådana, och Kallade Ponte är väl också en sån här som tidigare chefsåklagare, men också en sån person. Det finns många personer inom ICTY.
Ja, ganska mycket.
Jo, det är ganska många personligheter. Alltså Kasese är ju en sån är väl nära nog idealet. Alltså han är domare, men han var också akademiker. Del Ponte, hon är väl lite mer kontroversiell. Hon har gjort en rad kontroversiella uttalanden under sin tid som åklagare efteråt. Så det visst är de färgstarka.
Ja, men till exempel den här grejen med organdonationen, den teorin som hon gjorde explicit att för detta ledare för UCK i kosovoalbanska rebellgrupperingen under Kosovo-kriget då skördat organ från serbiska krigsfångar som man sen har exporterat till Turkiet och bland annat.
Ja, problemet var väl där att det är väldigt grava anklagelser och hon, då får man ju välja, antingen så har man bevis och backa upp det och då får man ju liksom inleda en utredning, eller om man inte har det så får man ju vara tyst.
Ja.
Så problemet var väl att hon gjorde det här väldigt uppmärksammade påståendet, men då får man ju åtala, annars får man vara
tyst. Men det finns många, som sagt, det är många intressanta personligheter. Karadžić var ju en sån här person som man letade efter i 13 års tid. Eller först visste man ju att han var i norra Bosnien, men sen när man till slut började få klona om honom så fick han fly. Men jag letade upp lite roliga händelser under den här tiden. Det var så att David Petraeus som ju sedermera då blev CIA-chef och chef för USAs väpnade styrkor i Irak. Han lärde sig hur man genomför natträder i Bosnien under jakten på Karadžić. Då hade han något han kallade för sin Eddie Murphy-rutin. Vet du vad det är för någonting?
Nej, berätta.
Han hade en sån idé att han skulle klä ut sig till någon slags Rambo-figur och så skulle han söka upp Karadžić fru och liksom visa att snart så blir han fasttagen så här, med syfte då att hon skulle ta sig upp i bergen och visa var han fanns någonstans, men hon genomskådade det rätt så snabbt.
Men det här med Eddie Murphy, alltså jag bara funderar på vilken film är detta? Är det 48 timmar eller Snuten i Hollywood eller vilken film är det vi talar om?
Ja, jag vet inte.
Jag har ingen aning heller. För nu var...
En annan av Petraeus idé var tydligen att de skulle ha en sån här, hade fått en tips om att Karachi skulle åka ner för en bergsväg, så han satte Delta Forces i en av de här hörnen där man tänkte att den här bilen skulle köra förbi. Och så skulle man då chocka föraren genom att man hade en Delta Force soldat utklädd till gorilla som skulle hoppa fram på riktigt, alltså som skulle hoppa fram framför den här bilen. Och man genomförde det var bara det att Karachis var inte på bilen.
Men de lyckades stoppa bilen, eller?
De stoppade bilen. Under tiden så Karacis, det här tycker jag också är jävligt roligt, Karacis flydde till Serbien där han blev poet och författare. Han skrev bland annat en bok som hette I Can Look For Myself, under tiden som han var liksom en av de mest efterfrågade personerna i världssamfundet. Men ja, och han blev ju healer också då, som vi, om man googlar på Karacis så är det precis det man hittar. Han hade en egen liten magi-shop i Serbien.
Man kan ju säga att han har liksom använt en liten annan strategi för att gömma sig än till exempel Mladic eller say, Saddam Hussein, som har liksom gått under jorden, medans
han är en sån entreprenör-typ liksom.
Hiding in plain sight.
Lite så. Men nu ska jag alltså ICTY läggas ner. Och vi har redan varit inne på lite varför det sker. Vad blir dess arv, så att säga?
För oss jurister så arvet blir alla domarna och sånt som vi kan använda och fördjupa oss i. För att vara helt ärlig så stängs den inte ner helt och hållet, utan man har ju skapat en avvecklingsorganisation som heter MIKT. Så den finns också i Haag. För det är så att en del av de här rättegångarna, alla rättegångar i första instans jag avslutade, men det återstår då överklaganden, så det kommer hamna i den här avvecklingsorganisationen. Sen är det andra saker, det kan vara så att det är fångar som av sjukdom eller andra skäl vill begära att bli tidigt frisläppta, så någon måste hantera det, man har arkiv och så vidare. Så det kommer finnas den här avvecklingsorganisationen under lång tid framöver. Arkiven kommer alltid behöva någon som tar hand om det. Så det kommer fortsätta ett tag till.
Och hur har det blivit då med den här, till exempel normen om att personer som har begått krigsförbrytelser alltid riskerar att åka dit? Finns det en sån norm i så kallade världssamfundet efter ICTY? Har man uppnått det målet?
Det kan man nog ganska lätt konstatera, att det är många brott som begås utan att det sanktioneras, utan att någon blir straffad. Så det kommer nog aldrig bli så att de här internationella domstolarna kommer kunna ställa till svars alla. På sin höjd kan man ställa ett fåtal ledare som är engagerade i en konflikt till svars. Men jag menar att det viktigaste instrumentet om man vill lagföra, eller det kommer ju då vara i nationella domstolar. Så exempelvis i Sverige så har vi ju då sedan 2006 haft 10 stycken rättegångar rörande den här typen av brott. Så den stora massan av personer som då ställs till svars, det kommer ju då, så har det varit historiskt, så kommer det vara fortsatt också, kommer ju ske nationella domstolar. Det får inte lika mycket uppmärksamhet, det är ju lite mer spektakulärt med de här stora ledarna som då hamnar i Haag. Men jag menar, på sikt så är det vad som händer de nationella domstolarna är minst lika viktigt.
Och där har definitivt ICTY haft en roll i att spela.
Det är absolut kunskap, de har ju då utarbetat principer och så vidare, avgjort frågor som kan vara ett hjälp på nationell nivå, det kan man absolut säga.
Nu har vi också ICC som kommer finnas kvar efter att ICTY avvecklas. Hur ser du på ICCs roll nu? Kommer den få liksom ta över allt det här, och tror att den kommer liksom få den stora universella genomslaget som...
Det är ju många länder som är anslutna, över 120, men det är många viktiga stater som inte är anslutna. Ryssland, Kina, USA, många av de staterna där det kan vara konflikter, där övergrepp kan ske, är då inte medlemmar. Så det kommer ju nog dröja innan det får någon form av universell täckning. Den stora svårigheten, det är lite det vi var inne på tidigare, liksom hur får man stater att samarbeta med den här typen av tribunaler och domstolar. Och jag tror ett problem för ICC är ju att man är i en mindre gynnsam situation än Jugoslavien och andra tribunaler var. När det var Jugoslavien-tribunalen så kunde man då använda EU som ett spelkort för att då sätta press på de här länderna. När det gäller Rwanda så fick man ju till stånd ett maktskifte. Så på det sättet så kunde man ju liksom komma åt brottsplatser, gripa personer och så vidare. När det gäller många av de situationerna som ICC är engagerad i, så har man då stater som inte vill samarbeta. Möjliga brottslingar kan då sitta vid makten, vara presidenter eller andra beslutsfattare. Och så har man inga påtryckningsmekanismer som man då hade gentemot Jugoslavien, de här länderna före detta Jugoslavien. Så som jag ser det så är den största utmaningen att få stater att samarbeta.
Mm. Svårt att åtala någon utan att göra någon förbannad.
Precis. Och så det är ett sånt dilemma som ICC har, att det finns många olika typer av kritik. En kritik går ju då på att det är bara Afrika, men nu har man ju liksom öppnat utredningar även utanför Afrika. Men en kanske mer allvarlig kritik är ju att det är väldigt hög grad att det är rebeller då som hamnar inför rätta, men företrädare för staterna är mycket svårare att få dit. Och övergrepp kan ju begås på flera olika parter i en konflikt.
Tror du att vi kommer se fler liknande krigsförbrytartribunaler i framtiden, eller tror du att det var liksom...
Ambitionen när man skapade ICC var ju att man behöver inga fler sådana här temporära tillfälliga, utan ICC skulle ersätta alla. Men det man kan se, mycket på grund av de här svårigheterna kring att få staterna samarbeta, det är att i vissa fall kan det vara lättare att få staterna samarbeta om man skapar någon form av speciallösning. Så det är möjligt, om man tar Syrien som exempel, så det är möjligt att det kan visa sig vara svårt eller omöjligt att få det till ICC, men om man gör en specialtribunal som kanske bara tar upp förbrytelser begångna av IS, så kanske det är lättare att få i Syrien och andra aktörer att acceptera det. Så då kanske man vinner effektivitet, men samtidigt så förlorar man någon form av opartiskhet eller oberoende om man bara ställer en sida till svars. Så det finns ju en upp- och nedsida på det mesta.
En annan sak som jag tänkte på, det är de här stora arkiven som finns med all information, som är ganska, det är ju ganska häftigt. Det är liksom för framtiden och all den information som finns om just den här konflikten. Det kan ju inte finnas särskilt många andra konflikter som är så pass kartlagda som just den i forna Jugoslavien på grund av det här. Så att, alltså, eller finns det överhuvudtaget?
Ja, det är svårt för mig att tala, men ja, visst finns det väldigt mycket dokumentation kring det här, och så de här tribunalerna kan ju då bidra till, har väl redan gjort det, men kan väl fortsatt göra det, bidra till någon form av historieskrivning. Det är ju en annan diskussion som har uppkommit i hur hög grad ska de här tribunalerna ägna sig åt historieskrivning, eller är det något man ska överlåta till historikerna. Nu har det ju varit mycket uppmärksamhet, ni har ju nämnt det själva, de här rättegångarna kring Karadzic och Mladic, men en potentiellt ännu större mål var ju det här med Milosevic, som då var president för Serbien och Montenegro och tidigare förbundsrepubliken Jugoslavien. Och han gick ju bort, men han ju inte avsluta rättegången, utan han dog innan man avkunnade domen, så vi fick aldrig någon dom i det målet. Men en kritik som har förekommit i det målet var att åklagaren, vid sidan om att försöka pröva Milosevic individuella skuld, så försökte åklagaren skriva historia över konflikten. För han var ju då president för det landet som kanske mest var inblandat i konflikten. Och så åtalet mot honom var något försök till att skriva historia över konflikten. Och min personliga uppfattning är att det ska man försöka undvika. Det är svårt att ägna sig åt historieskrivning i en domstol, utan det man kan pröva det om en person är ansvarig för vissa brott, och det är ungefär allt det man klarar av. Sen om man ska att då kunna pröva liksom hur man ska se på en viss konflikt och vems fel det var att kriget startade eller inte, det är väldigt svårt för en tribunal eller en domstol att hantera.
Jag tänkte avslutningsvis att vi ska bara prata lite om det här med Praljak och vad som hände efter att de avlagt hans dom för några veckor sedan. Har du några kommentarer kring det, Mark?
Ja, alltså det var ju då ett mål där han hade dömts i första instans, och så hade det gått till andra instans och överklagande kammaren som då avkunnade slutlig dom. Och då i samband med att de avkunnade domen så begår han då självmord. Han tar gift helt enkelt i rättegångssalen. Och man kan ju resonera om på det och på olika sätt, men tanken jag tänker, det är liksom, vissa ser honom som en patriot, han offrade sig själv, men gjorde han det liksom? Är det att ta ansvar att begå självmord? Den frågan ställer jag mig. Är inte det den enkla vägen ut på något sätt?
Ja, det tror jag också. Att han kanske inte kunde ta det ansvaret.
Det som är märkligt, om man ska då komplicera den här bilden, jag uppfattar ju att han har varit frihetsberövad under ganska lång tid, så han skulle bara sitta i fängelse ett eller två år till efter den här domen. Så kanske inte var det här att sitta i fängelse som var problemet, utan det var väl mer att han hade svårt att flika sig med tanken att han var krigsförbrytare helt enkelt, och ville väl på något sätt markera att det var han inte.
Det var väl bland det sista han sa också.
Så det, om man ska försöka förstå de här personerna, så är det ju, och det är det väl för alla, viktigt med liksom självbilden, hur man uppfattas av andra, sin omgivning och historien.
Men det kommer ju säkert också av att de här personerna, även fast de har begått de här brotten, så har de ju fortfarande haft väldigt mycket stöd från ganska många människor. Liksom att de lever väl antagligen i den bilden av sig själva, skulle man kunna tänka sig.
Tack så mycket för samtalet.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.